Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Återbrukspodden med
Ola Fredholm
och Maria Selin. Och som ni hör så är det här ingen vanlig återbrukspoddsinspelning. Och vi vet ju alla vad det beror på. Jag behöver inte ens nämna att det beror på en pandemiskt virus som heter corona. Återbrukspoddsgänget har alltså inte kunnat ses på ett par veckor, för vi är ju i karantän. Och eftersom vi bor så långt ifrån varandra så har vi inte lyckats att spela in några avsnitt helt enkelt. Detta har ju då mynnat ut i att jag var tvungen att ta vad jag har i närheten av poddmedarbetare.
Och då blev det jag.
Ja, och vem är du?
Ja, vem är jag? Jo, men jag delar ju kontor här med dig. Och är tv-fotograf och producent, producerar webbfilmer och dokumentär till exempel. Musikvideo också.
Mm-hmm. Mm. Och du har ju jobbat jättemånga år inom, som tv-fotograf inom tv-produktioner.
Ja.
Kan du nämna några som folk här runt omkring oss känner igen?
Ja, jag har bland annat gjort till exempel Robinson vid några tillfällen. Bonde söker fru. Bland annat. Och det var ett tag sedan nu. Båda de formaten kan jag säga. Men nu senaste åren har jag gjort mycket Allt för Sverige med de amerikanerna som kommer. Och Sveriges yngsta mästerkock till exempel.
Mm. Mm. Och då, ni som lyssnar här nu, kom undrar så här. Vad fan gör han i Återbrukspodden?
Kan man verkligen
undra? Ja, du kanske känner likadant. Nej, men jag satt här på kontoret och tänkte att vi måste ju ha en podd och någonting kan vi underhållas med. Och eftersom du är en typ av expert på tv-programsformat och film, för det vet jag att du är.
Mm, snarare senare skulle jag säga. TV-formatsexpert skulle jag inte kalla mig.
Nej, men du har jobbat med många olika tv-format.
Det har jag.
Ja. Så egentligen så tänkte vi att dagens poddavsnitt skulle handla om återbruk inom tv och film. Och då pratar vi inte om, ja, det är också intressant faktiskt, hur man inte är så himla sparsam med rekvisita och sånt kanske inom film och tv.
Nej, det gör man ju synnerligen inte. Det har någonting, fast jag har tänkt väldigt mycket på när jag har varit ute på inspelningar, att det finns aldrig någon liksom uppdelning av olika avfall som man gör sig av med på. Jag jobbade till exempel 6 säsonger av Äntligen hemma. Och det var ju verkligen sånt där. Det slängdes ju bara hit och dit. Men även på andra program, självklart så är det samma sak där. Att man slänger allting egentligen bara i en stor svart säck. Och så är det löst.
Alla upplåsta palmer och allting som man använder på tv-inspelningar som bara... Men det är ju, kan man ju säga, att corona lite har hjälpt till nu att stoppa varenda utlandsinspelning som finns i tv, eller hur?
Ja, man, precis. Där kan man ju säga att för miljöns skull så är det ju en rätt positiv sak, för att det har ju som sagt verkligen begränsat vad man kan åka någonstans nu och göra. Det finns ju liksom en grej inom svensk tv-produktion, och det kanske är tittarna som ansvarar för det i slutändan, men det är ju väldigt mycket som just filmas utomlands, för att man tror eller det kanske är så att folk faktiskt vill se utlandet mer än vad man ser Sverige. Kanske beror på att Sverige är ett land som är rätt mörkt och kallt stora delar av året, vilket gör att ofta till exempel så filmar man ju vissa svenska program då, som Allt för Sverige, filmar man på sommaren och så visar man det på hösten, eller Bonde söker fru för den delen också, för att då ska tittarna se den svenska sommaren. Då återbrukar man den svenska sommaren, kan man säga.
Mm, det gör vi ju gott.
Men däremot så är det ju så då att många program är just inspelade liksom utomlands för att det ska vara exotiskt och så vidare. Och det är klart att man åker ner till Robinson och gör, eller man är kanske någonstans mellan 50 och 70, 80 pers, eller 100 kanske.
Det blir mycket skräp.
Det blir mycket skräp, blir det. Och mycket transporter av de här människorna. Alltifrån flygen ner till Fiji, som är på verkligen andra sidan jorden, som det är nu. Jag har inte själv varit med här, men och sen då också i med allting runt omkring, båtfärder som ska göras varje dag. Och
alla vattenflaskor som folk dricker och slänger.
Absolut, och man tar några klunkar och sen så slänger man, ställer man från sig den här CPS, då vet man inte vem är vilken, och då slänger man den.
Mm. Så egentligen skulle det krävas en person eller en organisation eller någonting som kliver in och styr upp allt det där inom tv-branschen?
Ja, nu är det ju så, till branschens försvar så är det väl så att det varken finns pengar eller tid att bry sig om de här sakerna i en större utsträckning. För att ofta så är det långa dagar som är obetalda över tid, och man har tajt med personal, vilket gör att man inte riktigt prioriterar det här hittills.
Som livet i övrigt, när folk jobbar mycket och har många barn, ja, inte kan fokusera riktigt på
så är det. Och givetvis är det ett ointresse. Framförallt, det kanske först och främst är det ett ointresse. Att många inte ens tänker, alltså jag tänker, har ofta tänkt att skulle jag vara projektledare till exempel på en produktion, då skulle jag se till att det fanns, om möjligt, då en chans att källsortera till exempel. Men det verkar inte riktigt vara det viktigaste för de som är ansvariga.
Men om man tänker på, vi säger tv-serier och tv-produktioner genom åren i Sverige. Många program har ju varit väldigt återbrukade. Programmet du jobbar med nu, Allt för Sverige, det är det 10:e säsongen det går nu.
Ja, precis. Jag skulle inte kalla det en återbrukning. I och för sig så är ju...
Jag tänker att tävlingen är väldigt återbrukad i den.
Ja, det är sant. Nu när du lägger fram det på det sättet. Det är
många gånger falukorvar har kastats kring en...
Ja, så är det ju. Det jag har gjort alla 10 säsonger, och de är ju... Det är klart att de liknar varandra utav det synvinkeln att det är amerikanare. Det är 10 amerikaner varje säsong. Och sen är det ungefär liknande öden i mångt och mycket. Det är klart att det påminner. Det är klart att de är unika i sig, de här ödena. Men det är klart att tävlingar och sånt där återanvänds absolut. Och det gör det egentligen hela tiden i tävlingsprogram. Det går ju i vågor där. Men helt plötsligt har de kommit på en ny tävling. Som används på Mästarnas mästare, som jag också har filmat om 2 senaste säsongerna. Den kan man se sen på en annan tävlingsprogram så har man, för det här är samma tävlingsproducent, men det är bara att man klär om dem i olika kostymer. Så att om en tävling Mästarnas mästare till exempel är, ja, det har ju med ett sporttema, så kan man ju använda samma tävling i stort sett i allt för Sverige. Fast då lägger man bara i scenografin liksom, som passar det stället vi är då i Sverige, som har en koppling till själva programmet, det avsnittet.
Det låter lite som att människorna i produktionen också återbrukas ganska bra.
Det kan man säga. Det är ju, så är det ju verkligen att till exempel... Jag har ju mest jobbat de senaste, jag skulle säga, ja, jag vet inte, 10 åren kanske, jag har mest jobbat på Meta Television till exempel. Och det är klart att det är mycket människor som man känner igen där under de här åren. Sen så kommer det och går folk, men är det någon som de gillar då, som de tycker det funkar bra med, då vill de inte byta ut den personen. Så att, och då, det kan ju gärna gälla en tävlingsproducent till exempel, som då både gör Mästarnas mästare och Allt för Sverige och sen Robinson. Och det är klart att tävlingar kommer påminna om varandra, för det är ett enkelt sätt att göra det på för den personen och för produktionen. För att det finns
väl en viss gräns, exakt, på hur många tävlingar man kan hitta på,
ja, så
sånt där lekprogram.
Exakt, så är det ju. Ändå, man kan klä dem i olika kostymer, men grundidén i tävlingen är ju mångt och mycket ibland väldigt lika varandra. Liksom.
Tror du då de flesta av tävlingsproducenter som då är typ i vår ålder har tittat på Loffe Carlssons tävlingar på 80-talet?
Jag tänker mer Ingmar Olsberg med stora vuxenblöja och rutschkanor.
Mm.
Det skulle man ju gärna vilja se tillbaka, komma tillbaka.
Mm.
Det vore ju någonting.
Det hade ju inte gått nu i sig, för då skulle folk vara så sjukt kränkta om man behöver ta på sig vuxenblöja. Men någonstans har man ju fått alla idéer från, och någonstans är ju allting återanvänt, känner jag, på det sättet att vi pratade här innan om vad vi skulle prata om, eftersom det inte var helt givet hur vi skulle kunna få in det här på ett återbrukstema, att du jobbar med tv och film. Men att man kan prata om exempelvis film och hur olika uttryckssätt inom film från 30-talet och fram till nu har återbrukats. Finns det en trend i att återbruka gamla filmformat?
Alltså det finns ju givetvis, precis som i tv-branschen. Jag menar, du hade ju till exempel i Sverige hade du ju Fångarna på fortet. Det var ju dött några år i alla fall, eller bra tag för mig. Sen kom det helt plötsligt tillbaka när det var 20-årsjubileum. Och då fungerade det fortfarande uppenbarligen, så nu har de ju kört sedan dess, för att man... Ja, det var en ny generation som tyckte att det där var kul. Liksom. Det är ju ett barnprogram egentligen. Och så är det ju med vissa program, att de får ju hålla sig tillbaka lite grann ett tag. Och sen så återkommer de och fungerar, så fungerar det. Liksom.
Mm.
Men, och det är samma sak i tv- eller filmbranschen givetvis. Att det är ju, där finns ju återbruk. Det är ju, jag vet inte hur många filmer det är gjorda utav Fast and Furious. Det är väl 9 eller någonting i alla fall.
Eller 17.
Ja, så att de, eller du hade ju på Elm Street och så vidare, som inte så kördes hur långt som helst.
Men ska man då som återbrukare och cirkulär person tycka att det är uppskatta Taken 7? Eller att det kommer så många filmer av samma? Det spelar ju ingen roll egentligen.
Ja, det är ju samma historia egentligen som
är du slipper tänka.
Utan Taken till exempel, ja, så är det ju samma historia. Det är hans dotter blir kidnappad på olika sätt. Jag kommer inte ihåg, det kanske möjligtvis hans fru också någon gång. Men kontentan är egentligen samma sak. Han ska döda dem han ska söka upp dem och så ska han döda dem, det är väl det han säger. Men det är ju egentligen samma historia, alla de här filmerna. Och så är det ju med, det är klart det finns. Alltså, men det är ju för att den har fungerat en gång. Jag menar, Fast and Furious, folk, kontentan av den är att vi vill se tuffa bilar och tuffa män hålla på och fightas och racea. Och det är uppenbarligen så får inte folk nog av det.
Nej, men det är ju skillnad mot återbruk på riktigt, om man säger, eller i vardagen. Det är att det är inte populärt att på samma sätt återbruka igen och igen och igen. Utan att man blir... Alltså, förstår du, att vara återbrukare... Hej då, Oskar!
Hej då, Oskar!
Nu går Oskar hem här på kontoret.
Ja. Du, förlåt, Ola.
Ja.
Du såg att jag connectade dig och Victor.
Ja, jag såg det. Kanon.
Det är så här det är. The Office.
Ja, förlåt. Liten avbrott där.
Nej, men jag tänker så här. Att det gör ju de för att tjäna pengar. Alltså de återbrukar i samma format för de slipper komma på formatet igen. Det är därför man återbrukar samma format.
Och karaktärerna, du slipper ju berätta om en ny karaktär. Och du kan ju också utveckla karaktären egentligen. Om man tar till exempel James Bond, det är ju ett bra exempel. För att det gjordes ju rätt många filmer, jag ska säga i stort sett alla filmer fram till Daniel Craig var ju egentligen bara på repeat. Det var ju samma historia. Det var väldigt få gånger du fick veta någonting om James Bond som du inte redan visste. Du skulle bara se honom i olika situationer och han skulle rädda världen på olika sätt. Men med Daniel Craig när han kom in så blev det ju liksom någonstans... Då gick man ju tillbaka till grunden och lite mer hans historia bakom och sådär.
Han gjorde första boken som film.
Exakt, och sen så har man byggt vidare på det egentligen genom att man ser var han bodde och vad han... Alltså, en mer djupare syn på honom. Jag tycker inte alltid varit lyckat ändå, men man har i alla fall utvecklat det lite grann än bara berätta om...
Ja. Men tror du... Jag kan tänka att människor kanske blir lite trött. Eller tror att, för jag tänker, skulle man kunna applicera hela det här sättet att tänka återbruk som folk verkar älska Let's Dance 15 år senare, eller 20, eller vad det är, någon av 4, 15 eller 20 år i år.
Det är nog 15.
Ja, 15 är det. Ja. Och människor verkar inte sluta vilja ha igen och igen och igen. Men det här med återbruk i vardagen som vi pratar mycket om, det verkar folk inte alls vill jag ha för att de tycker att det är äckligt och det är dåligt när någon annan har haft det.
Jo, men det går ju till en viss gräns. Precis som jag menade, till slut tog ju filmserien Terror på Elm Street slut. Det för att det var inte så många som tyckte det var kul längre.
Men tillbaka till...
Och så är det väl kanske då i verkliga livet att... Jag vet inte, det kanske... Jag vet inte om det går att applicera.
Nej, jag vet inte om det går att applicera, men jag tänker om det kan bli lika hett att återbruka saker som återbruka tv-serier.
Nu så... är det ju väldigt populärt att återbruka, men det är frågan om det kommer vara det om 10 år.
Det var så, tror jag det är mer enorm.
Ja, förhoppningsvis är det ju det, men och nu med coronaviruset så kommer det säkert bli ännu mer just för att man är tvungen. Ekonomisk nedgång, vilket gör att människor kommer bli fattigare, och det kommer vara ett sätt att göra det på. Jag menar, jag har rest väldigt mycket i mitt jobb i fattiga länder och sett hur folk verkligen återbrukar och inte bryr sig om hur det ser ut eller så, men bara det är funktionabelt liksom. Och det är klart att vi förhoppningsvis kommer vi inte riktigt så lågt ner, alltså att vi måste liksom att vi, men det är klart att en och annan kommer behöva göra det.
Det tror jag med, och jag tror att om vi nu ska byta lite snedspår, för vi kan inte prata om coronaviruset såklart, eller den här pandemin, vi måste nämna det, men så är det ju. Vi har ju tappat jättemycket jobb. Jag har tappat hela vårens föreläsningar. Du har tappat en del tv-jobb. Och samtidigt som den delen av mig tänker så här, fan, hur ska jag få ihop det i mitt liv rent ekonomiskt? Så är den andra delen av mig är ju någonstans helt, det pirrar i magen och tänker så här, det var exakt det som var tvunget att hända. Ingenting annat än det. Malin, jag brukar alltid säga att det är lite krig och svält, så ordnar vi den här miljökrisen. Och nu kan vi ju peta in ett virus i den också, och då har vi ju löst det lite av sig självt. Men då är det svårt det här. Men jag blir ju ändå jävligt egoistisk ändå. Jag blir jätte...
Ja, för det drabbar ju dig personligen.
Ja, det drabbar mig personligen.
Rent ekonomiskt så är det ju klart en tung smäll. Det är det ju för många här nu.
Och så blir det. Och det är ju så en kris är. Man kan inte välja kris.
Sen kanske man hade önskat att det inte hade behövt gå till på det här. Så problemet är ju att det här går ju så fort. Och jämfört med i normalt tillstånd kanske att som en kris kommer, så att säga, den kommer ju inte över natten, men nu kommer den i stort sett över natten, vilket folk hann ju inte liksom förbereda sig för den egentligen. Så det är klart att vi behövde någonting som gjorde att för bara jordens skull. Men frågan om det här är ett rätt sätt. Man kan, ja, det finns en positiv utgång kanske att miljö förstöringar försvinner lite grann och sådär. Men De kommer ju komma tillbaka för det senare.
Men tror du att människor kommer vara långsamt försiktiga med och eller tror du att när den här krisen liksom är avblåst, tror du att folk kommer bara så här: nu jävlar ska jag åka till Thailand, och jag ska bara åka till Thailand 7 gånger nu, för nu har jag inte fått åka till Thailand när jag var i karantän, eller nu ska jag köpa jättemycket saker nu när jag inte fått handla på så länge.
Det är möjligt, att men jag tror att många har fått en tankeställare och inte kanske kommer köra vidare på invanda spår. Jag hoppas det. Att man kanske inte behöver åka så långt liksom på semester.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
För jag menar, den här resan till Thailand, den är ju egentligen, skulle du kunna göra i Spanien egentligen, om du nu ska åka till ett varmare ställe. Det har ju blivit det har blivit så billigt att åka till Thailand, vilket är ju otroligt mycket längre än till Spanien till exempel. Eller att åka, passa på när det är sommar i Sverige, och fast inte, vi har blivit bortskämda att vi ska kunna åka året runt, liksom att vi ska på mitt i vintern, för att det är en rättighet vi har fått att nu ska vi ut och resa för att det har blivit så billigt. Men så var det ju inte när vi växte upp, på våra föräldrar hade ju inte, så det var ingen rättighet att kunna åka till Thailand.
Du eller ut och reste jävla massa medan jag fick bo i husvagn i Karlskrona.
Absolut, men jag råkade ha en far som jobbade med resor. Men de mesta hade inte den möjligheten. Så att jag tror att folk kanske har fått en tankeställare och kanske
jag tänker att man kanske har fått en ekonomisk smäll också. Så att man faktiskt kanske inte, de besparingar man kanske hade gjort till en eventuell sommarresa eller höstresa eller vad det är, de kanske kommer gå till räntor eller till avbetalning av lån och så vidare. där.
Så är det. Men sen kommer det ju komma om några år när det har vänt och det börjat gå uppåt igen. Då kanske folk glömmer bort det. Vi är ju experter på att glömma bort
extremt
dåliga saker.
Det är därför
saker.
Jag menar att det här smällen du säger att det kanske inte var den man hade valt. Men jag tänker så här, ju hårdare käftsmäll desto längre minns vi kanske. Alltså jag tänker att visst, jag vill inte ha det här. Jag vill inte att människor ska dö. Jag vill inte att känna osäkerhet för ekonomiskt. Eller jag vill också gå ut på Söder här nu och dricka bärs med mina 12 vänner eller 49 vänner, för nu får vi inte vara mer än 50. Men alltså, men jag tror ändå att man kan inte do it the nice way. Jag tror att det måste hända en stor grej för att vi ska fatta.
Det som kanske också kommer med det här är att vi får en ödmjukhet i vår del av världen jämfört med de här delarna av världen som brukar vara drabbade av såna här saker. Och det är någonting, för jag, som jag sa tidigare, jag har varit och jobbat på i fattiga delar av världen och filmat och sett på nära håll hur jävligt människor har det. Jag har sett de värsta ställena och det har ju jag känt att jag har fått en ödmjukhet av. Men det är klart att de mesta inte har den erfarenheten. Men nu någonstans tror jag det känns som att människor kanske får en liten tankeställare av att det kan drabba oss också. Det är inte bara i fattiga delar. Det är det som är, det är inget positivt med den här överhuvudtaget, men den är i alla fall klasslös, den här osynliga fienden. Vilket gör att vi... vad är det?
Nej, det bara hör det va?
Ja, men skit det där. Det är ju klasslöst, och vilket gör ju att vi för en gångs skull i den privilegierade världen faktiskt kanske får en tankeställare att vi är inte så säkra som vi trodde att vi var. Mm. Att vi kanske också måste tänka över vissa saker i vårt liv.
Jag tror det är jättebra. Eller det är jättedåligt. Det är jättedåligt att folk dör, men å andra sidan så är det bra med en tankeställare. I alla fall tillbaka till det här med tv och film.
Ja.
Som vi ska försöka upprätthålla någon slags positivism också. Och vi i Återbrukspodden, vi tittar ju på återbruk ur olika synvinklar, men oftast ur det mer positiva sättet, för att vi tycker att det är härligare att vara positiv. Då tänker jag så här. Du brukar alltid skriva mig på näsan med regissörer och skådespelare, och vi tittar på gamla filmer. Försökte titta på Fåglarna här om kvällen på någon gammal DVD du hade. Hitchcock-film. Och skulle du säga att man som nya regissör eller vad det nu är, har blivit liksom inspirerad av gammal film? Skulle du säga att det har varit superviktigt? Att man, tror du att regissörer och filmskapare tittar väldigt mycket tillbaka, eller är man bara nyskapande?
Man tittar rätt mycket tillbaka. Det gör man. Och inte bara, jag menar i Hollywood har man ju en klassiker, att man var 20 år typ, så gör man ju en remake på någon populär film som kom 20 år tidigare, för att man, det är ju enkelt liksom, för att man vet att den fungerade. Och,
det är ju en slags återbruk.
Det är jättemycket återbruk. Sen har det många regissörer som är inspirerade av olika tidseror och så. Vilket till exempel den kungen av det här, det är ju givetvis Quentin Tarantino. Han har ju inspirerats väldigt mycket av liksom 60-70-tals, framförallt 70-talets liksom våldsamma film som gjordes då. Alltså B-filmer både i liksom i hans historier, men också i liksom estetiken, i hur det filmat, hur grafiken, hur titlar, val av skådespelare och så vidare. Så att han, där har han ju verkligen inspirerats, det är onekligen. Jag menar, senaste filmen han gjorde, Once Upon a Time in Hollywood, är ju bara en lång hyllning till 70-talets Hollywood, och verkligen återbrukat historien om Clint Eastwood egentligen. Hur han på 50, början 60-talet var en tv-stjärna. Eller först var han faktiskt en tv, han hade en biroll i en tv-serie i USA som heter Rawhide. som senare då när huvudrollen försvann, den här personen slutade, då blev han huvudrollen och blev då, ja, var stjärnan i den. Men det var fortfarande tv, och tv var liksom inte lika, det var inte så fint på
men
den
var
tiden.
Det före eller efter han gjorde den goda norden fula?
Det var före. Mm. Så att han hade ju precis som i den, om man nu, ja, nu kanske alla har sett Once Upon a Time in Hollywood.
Nej, du får inte spoila.
Nej, men det handlar om en huvudrollen spelas av Leonardo DiCaprio som är en tv-stjärna. Men han är ju inte så ball, så att säga. Han är inte så kreddig.
Han är på deken.
Han är på väg neråt och får ett erbjudande att åka till Italien och göra västernfilm där.
Spaghetti-västern?
Ja, och det är precis vad det var för Clint Eastwood. Han hade ju varit i den här Rawhide, den här cowboy-serien, och kom väl inte så mycket längre egentligen eftersom han var tv-stjärna. På den tiden var det mycket svårare att överbrygga mellan tv och film. Så att han fick ett erbjudande att åka till Italien och vara med i några spaghetti-västern. Och han trodde att det här kommer, och de skulle bara gå i Italien också. Vilket de gjorde först, de gick bara i Italien tills de släpptes 67 tror jag i USA, och då blev de omedelbar succé. Så att det är ju manuset till Once Upon a Time in Hollywood är ju återanvänt från en riktig filmstjärna. Så, och hela miljön, allting.
Jag tänker Tarantinos liksom alla typsnitt och alla pow, all musik han har, allting är ju väldigt återbrukat.
Ja, ja, exakt. Det är väl, musiken är ju mycket från, det är ju mycket 60-70-tals musik, så är det ju.
Och typsnitten och allting.
Ja,
sånt där.
Mm. Verkligen. Så att det är ju mer...
Kan man se då, den lilla unga Quentin Tarantino sitta i framför tvn och inmundiga den här 70-tals skräpfilmen.
Han jobbade ju i en videobutik. Det var ju så han och tittade på all den här skitfilmen liksom. Och jag skulle säga att det var ett väldigt bra sätt att faktiskt, jag brukar säga så här, när jag gick på filmskola då, på 90-talet, så det jag saknade någonstans var att vi tittade ju mycket på
fin film.
Vi kollade på Hitchcock och hur de stora mästarna Bergman hade gjort, som inte så mycket Bergman faktiskt. Men de stora mästarna, hur de gjorde film. Och det, för mig, för någonstans, det är svårt för någon som inte är så, man är rätt ny och man går på skola och sådär, att ta till sig. Man ska givetvis titta på den filmen också. Men jag efterlyste att man skulle se på B-film. Jag hyrde jättemycket B-film i den här tidpunkten för att se hur dåligt det kan vara. Och utifrån det kan man då säga, men vad är det de gör fel? Det är lättare att se vad de gör för fel än vad de gör för rätt. För att efterapa det som de gör rätt, det är svårare. Men om du vet vad som inte fungerar just i B-filmerna. För det är ju det Tarantino har gjort. Han har ju egentligen tagit en hel genre av skräpfilmer och gjort till sin egen, men han har gjort det smart. Han har ju skrivit att det är 1000 gånger bättre manus i Tarantinos filmer än i de filmerna han har efterapat. Det är väldigt få ur den genren som är särskilt bra filmer rent ut filmiskt perspektiv. Till exempel Inglourious Basterds, som kanske är, jag ska tillägga också här nu att Tarantino är ju inte min favoritregissör någonstans egentligen. Han har gjort några bra filmer, och Inglourious Basterds är en av de bästa nu. Den tyckte jag väldigt mycket om när jag såg den. Det finns ett original från 70-talet med den svenska skådespelaren Bo Svensson heter han, från Göteborg. Han spelar då Brad Pitts roll. Och med filmerna i sig är väldigt olika. Han har bara tagit en del av huvudhistorien från originalet, och sen så har han egentligen hittat på sin egen historia. Så hans film är ju 10 gånger smartare än vad originalet är. Och så är det ju med hans filmer, att han tar ju inspiration från den genren, men han gör det smartare, för att han är ju en smartare.
Man kan säga att han, i vårt språk då, för alla som lyssnar på den här podden, som är så vana vid att vi pratar liksom så här, do it yourself, gå in och mal en sopor, och sådär, att han har upgradat, kan vi säga. Han har tagit någonting som var mindre populärt, som att vi kanske tar ett furuskåp och så har vi bytt handtag och målat om det och satt på lite schyssta knoppar. Och det är vad Quentin Tarantino har gjort med skräpfilmer från 70-talet.
Det kan man säga. Han har gjort skräpfilmer rumsren egentligen.
Varför gillar vi det? Varför gillar vi? Är det coolt att gilla gammalt?
Men hade han gjort filmerna i samma, alltså varit lika dålig på att göra film som de på 70-talet var, då hade de ju inte blivit så stora. Då hade de inte blivit populära.
Men är det populära, tror du, så här? För jag känner att det finns ett flow av att tycka att det är coolt med sånt som är liksom retro. Det gör det ju. Det finns ju någonting som är coolt med retro. Och människor, vi bor ju för sig i Stockholm, och där är det ju något slags epicentrum för trender och så vidare. Och det här kan jag verkligen känna att det är så här, en söderhipster här. I Stockholm finns ett område som heter Södermalm. Och där finns det väldigt många människor som tycker att de är väldigt coola. Som klär sig i hipstreet liksom. Och
väldigt mycket återbrukat kan man säga.
Ja, det är väldigt mycket återbruk, och det är inget fel med det. Sen är det dyra märken som är nya också. Men det är, man får köpa nytt om det är bra kvalitet och så vidare. Det säger vi ingenting om. Men jag menar så här att det känns som att det finns en sån längtan tillbaka. Till någonting som man upplevde när man var ung.
Jo, men var det inte så egentligen, om man säger så här... Det finns ju också en tidsspann ifrån att 80-talsmusiken till exempel, den var ju...
Which I love.
Vilket du älskar. Den var ju, på 90-talet var den ju extremt töntig. Den var ju extremt töntig.
80-talet var töntig på 90-talet, ja.
Exakt. Mm. Men sen kom ju 80-talet tillbaka de senaste 10 åren liksom. Och då tittar man ju på det på ett annat sätt. Och det gäller ju allt modet, det gäller musiken, det gäller filmerna.
Mm.
Alla de här töntiga filmerna som
och alltså, fira med Ferris.
Ja, men Top Gun till exempel, mm. eller Cocktail eller den typen av filmer. Det var ju filmer som egentligen, om du tittar på det i ett filmvetenskapligt perspektiv, är det ju struntfilmer, det är skitfilmer.
Ja, men det är romantiska amerikanska komedi, eller draman, romantiska draman.
Ja, de är också, men nu kan vi ju titta tillbaka på filmerna med någon slags...
Nostalgi.
Ja. De är ju egentligen inte bättre. Men vi tittar med varma ögon på det här. Liksom. Det är väl samma sak med
saker, ja. Ja. Och jag tror att ju äldre du blir, har vi pratat om också, så söker du mycket mer rötter. Alltså ju äldre jag blir, desto mer älskar jag Småland. Jag hatade Småland för 30 år sedan, 20 år sedan, 22 när jag flyttade ifrån. Jag inte hatade, men jag tyckte det var väldigt litet och tråkigt. Du kom ju också ifrån en betydligt mindre ort i Småland än vad jag är i och för sig. Men nu så kan jag ju, ser jag ju på Småland med någon slags romantiskt filter i att jag vill tillbaka till där jag kommer ifrån. Och så kanske det kan vara när man tittar på film också. Att jag känner mig mer connectad när jag ser en film som jag känner igen från när jag var barn eller ung. Snarare än de här snabba klippen som finns nu för tiden, som jag inte klarar av knappt.
Det är ett tecken på att man har blivit gammal.
Nej, men medelålders.
Medelålders.
Det är inget fel på vad medelålders. Nej, men jag kan...
Men det är samma sak. Jag tittar mycket på... Jag tycker ju om 90-talsfilm. Och det är ju...
Nu tänkte jag göra ett inlägg här.
Ja, men det kan bespara dig själv. Men 90-talsfilm tycker jag... För att jag vet vad jag får. Det är Denzel Washington. Eller det är Tom Hanks i någon tidigare
Tom Hanks film. Är ju ändå bra.
Jo, men och Denzel också egentligen bra, men det, man vet vad man får. Det är en thriller och det är liksom en ganska förutsägbar historia. De brukar följa ungefär samma mönster.
Mm.
Det finns en trygghet.
Kommer amerikaner i slutet att rädda hela världen?
Man har jobbat en lång dag, man kommer hem och man bara så vill ha någonting som jag vill tänka för mycket. Sen så älskar jag att se en bra film som liksom utmanar mig också. Men det kanske blir så ju äldre man blir att man är någonstans bara, nu vill jag bara ha någonting som jag känner igen och som jag faktiskt och det är väl återbruk i den renaste formen på något sätt.
Absolut, det tror jag absolut. Men om vi ska... Har du något... Alltså i varje vecka i podden så brukar vi ta upp veckans ord och veckans spaning. Och nu är du helt oförberedd, för jag bara drog in dig här i poddstudion och det bara för att vi skulle få göra en podd, för att vi älskar ju podd.
Jag tänker på ett ord som används rätt mycket, som jag ser tidningen ibland faktiskt, som när man pratar om när programledare intervjuas eller ja, sådär. Det man säger, påa, säger man. Och det tänker jag så här, de mesta kanske inte tänker, vet
P-O-A.
Vad det är.
P-O-A.
Ja, P-O-A. En påa. Ska vi köra en påa här borta, säger man. Och det betyder helt enkelt en påannonsering. Vilket är alltså introt till exempel till en
del... Välkomna till Återbrukspodden.
Ja, introt till programmet. Eller kanske en efter reklampausen. Eller kanske en ny del av programmet. Det är en påa, helt enkelt. Och sen finns det något som heter AVA också. Det är alltså man avannonserar. Och det är att man helt enkelt, som det låter, man avslutar då programmet eller inför ett reklambreak. Reklambreak. Ja. Reklampaus heter det också på svenska.
Tack, Ola. Ja, men tack. Var du där, fördjupade du våra kunskaper inom tv-branschens många ord. Jag vet första gången jag skulle gå in och göra mitt första tv-program för 10 år sedan, så fick jag en kurs. Då fick jag en A4-lapp med alla ord som var så viktigt att kunna när man jobbar med tv. Mm. Och då var det ju på AVA, ståa, synk, stockar. Ja, hela det här tv-språket som man var tvungen att kunna när man jobbar inom det. Och så har ju alla branscher. Alla branscher har ju sina små, exakt, korta liksom, kortkommando. Nej, och det är absolut inget speciellt med tv-branschen. Men
det kanske är så att tv-branschen låter lite mer stöddigare.
Nej, men...
Eller märkvärdigare. Nej, ja, men... När man håller på att slänga de här orden. För att det känns som att man försöker vara lite speciell.
Ja.
Men samtidigt så åker du till en verkstad så slänger de ut en massa olika grejer som du inte har aning om.
Absolut.
Så det är egentligen samma sak.
Det är,
men
det
är
bara att de
mesta bor i Stockholm. Eller inte mesta, men många bor i Stockholm. Vilket gör att det låter lite stöddiga och märkvärdiga.
De flesta bor inte i Stockholm.
Nej, men i tv-branschen.
Ja.
Ja.
Men jag tror också att det finns någonting då, eftersom du jobbar med tv-film och sådär, så det är ju någonting som är så sjukt exotiskt. Liksom exotiskt, svårt ord, att jobba med tv.
Ja.
Och film, för att det är någonting, det är filmiskt, det är mycket fantasi, det krävs mycket kreativitet, man är liksom...
Varför det är exotiskt, det är väl egentligen kanske, eller om det nu är exotiskt, så är det ju för att det jag gör och du också gör ibland är ju saker som alla kan se. Men om en elektriker som är på sitt jobb eller en undersköterska, de gör ju inte saker som alla kan se hela tiden. Så alla, det är inte ett gemensamt... Du kan inte slänga ut någon. Bara, såg du det här? Såg du när hon opererade? Eller när du bytte blöjor på äldreboendet? Man borde egentligen göra det kanske. Men det är väl det som vi gör lite exotiskt. Att alla kan säga... Att de, eller,
du menar att man kan samlas kring det?
Exakt,
gemensam,
det är som en lägeeld. Så att vi har ett gemensamt... Det jag gör har många sett. Filmar jag allt för Sverige, då är du uppe 2 miljoner som har sett mitt jobb. Det är det inte om man byter liksom blöjor på ett ålderdomshem.
Det är jävligt orättvist, eftersom det är mycket viktigare att byta blöjor,
absolut,
på ett
ålderdomshem. Absolut, mycket viktigare. Men...
Än att göra ett jävla skitprogram på tv.
Nu råkar det vara så.
Ja, nu råkar det vara så. I alla fall, det är bra. Nu har det gått snart 40 minuter.
Är det så? Ja, det är fantastiskt att vi kunde få ihop 40
time
minuter på
flies.
Det
här. Nej, innan vi började så sa jag, vi kör en halvtimme. Och då sa Ola så här, nej men vi kör en kvart. Och då sa jag, en kvart är försvinnande snabbt när man gör en podd. Det är som att...
Jag borde veta, eftersom jag ändå... det är bara att jag har ett bild till det här egentligen. Det när jag filmar, så jag borde veta att en kvart går fort.
Men... Ja, en kvart går fort. Men,
det var trevligt att vara med.
Ja, det var ju tur att du var här. Ja. Det var ju den enda som jag hade att tillgå.
Det kanske är så att jag kommer vara med i varje avsnitt här nu i 2 månader till. Det beror på hur länge karantänen är, va? Eller,
så kan det vara. Det beror ju på när Malin och Sofia kan ta sig in till stan.
Återbrukspodden kommer bli, alltså, Återbrukspodden goes filmvetenskap.
Mm. Jag har ju sagt till Ola att han... borde starta en podd om film och tv.
Vi får se. Vi får se vad framtiden har i sitt sköte.
Så fall så lovar vi att dela det här på Återbrukspoddens Instagram.
Ja.
Men då säger vi som vanligt, tack snälla för att ni lyssnade.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med och vara med i den här fantastiska podden.
Visst är det.
Jag hoppas faktiskt ändå, även att det var kul, så hoppas jag ändå att de andra kommer tillbaka.
Vi får se hur många av våra lyssnare
som hoppar. Jag vet inte hur mycket till jag kan prata om det här.
Okej, okay, tack snälla.
Ur ett återbrukstema.
Jag vet. Stay safe, håll er friska och krya, så hörs vi lite senare. Puss och kram!
Hej då!
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.